Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, men välkomna, nu kör vi vidare med Red Cross Talks här i Almedalen. Det här är Svenska Röda Korsets podcast och vi kommer tillbaka och köra för fullt från och med hösten med sändningar varannan vecka. Men vi tjuvstartar lite nu i anslutning till Almedalen och vi vill prata om viktiga saker som vi ser det som har med värderingar, engagemang och humanitet att göra. Red Cross Talks alltså kallar vi det här. Och den här veckan så är det med mig, Mikael Lindholm, och min kollega Alexandra Segenstedt. Hej Alexandra.
Hej Mikael.
Ja, migrations- och flyktingfrågor, det är ju det som är på agendan för den här sändningen, precis som de andra dagarna i veckan. Varför är de frågorna så viktiga?
Ja, vi har ju pratat om det hela veckan och det beror ju på det stora antalet människor på flykt och att det då för Röda Korset blir en jätteangelägen fråga, både i Sverige på europeisk nivå men också globalt, med tanke på att över 65 miljoner människor befinner sig på flykt.
Och vad gör du på dagarna som, på Röda Korset då, som har med det här att göra?
Ja, vi försöker ju följa, jag och mina kollegor, den utvecklingen som sker både nationellt och europeiskt och globalt. Och vi agerar på lagförslag, på propositioner, motioner, vi är i kontakt med myndigheter. Och mycket handlar ju om att samla de erfarenheter som vi har utifrån vår lokala verksamhet, utifrån vår regionala verksamhet, men också utifrån vad våra systerföreningar ser runt om i världen. Och därigenom påverka myndighetsutövning, politik, policy på området för att försöka gynna de som vi är till för. Och det är ju de personer som behöver vårt stöd. Och i detta fall då migranter och flyktingar.
Ja, vi ska alltså samtala om flyktingfrågor, om migration. Och vi gör det med partiernas migrationspolitiska talespersoner. Och idag är det ju Vänsterpartiets dag, den här sista dagen i Almedalen. Och därför så är det kul att ha Kristina Höj Larsen här som är Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson. Välkommen.
Tack så mycket.
Vi har ju sagt till de som har kommit här före dig och gästat oss att den här frågan som har med flyktingfrågan och migrationspolitik och så här, det är ju rätt turbulent och ett ganska hett politikområde. Hur är det att vara talesperson i de här frågorna?
Jag tycker det är fantastiskt, för det här är några av de viktigaste frågorna. De snuddar vid att vara människa och rättigheterna som människa. Så att för mig är det de viktigaste frågorna i världen. Men det är klart att när de rättigheterna är under tryck så kommer de av oss som försvarar dem också vara det.
På vårt kontor, Röda Korsets i Stockholm vid Mariatorget, där så har vi efter en renovering eller en ansiktslyftning kan man säga, så har vi På ett våningsplan så har vi en ljusrosa vägg där det står "Är du medmänniska?" Och det där är ett begrepp som vi har lekt lite med och laborerat med kan man säga, med betoning och så här, och sagt "Är du medmänniska?" Det handlar i alla fall om medmänsklighet och på ett personligt plan kanske så där. Jag tänkte börja med att fråga dig, medmänniska och medmänsklighet, vad har det för betydelse för dig?
Det har enorm betydelse att kunna känna igen sig i varandra, att förstå att man delar en del av samma mänsklighet och därför också samma öde på många sätt, tycker jag är helt avgörande också politiskt för den jag är. Och ja, det är väldigt, det är själva kärnan.
Mm. Har du gjort någon god gärning inom citationstecken på sistone?
Jag vet inte, jag tycker det är svårt att prata om sig själv som god. Samtidigt så tror jag att vi alla tycker om att känna samhörighet. Och det är just i de där stunderna när man lyckas känna samhörighet. Att man gör någonting som för någon annan som man vet också hade varit viktig för en själv i samma situation. Den känslan av samhörighet, det är för mig är godhet. Och det försöker man uppnå i många olika situationer. Så för godhet för mig, det är liksom inte ibland nu, speciellt i den här tiden, så beskrivs godhet lite som någonting naivt eller ja, sådär lite märkligt och suspekt. Men jag tycker godhet egentligen är väldigt rationellt. Att det just handlar om att förstå att våra rättigheter är sammanlänkade. Om dina rättigheter är under attack så kommer mina också vara det. Och att förstå och inse det tycker jag handlar om godhet. Man kan också kalla det solidaritet.
Ja. Man kan ju tycka att politiken och oavsett hur man definierar den präglas nu liksom av polarisering och av krafter som står emot varandra och sådär, och man tar i med hårda nyper och höjer rösten och sådär. Är det så mänskligt egentligen alla gånger?
Alltså jag tycker det finns en god anledning att höja rösten när vi pratar om någonting som är väldigt viktigt. Sen är det klart att det också finns ett klimat som kan bli hotfullt, där man just misstänkliggör varandra. Ibland så har jag i den debatten som finns nu så tänker jag faktiskt lite på barndomens mobbare som fanns på skolgården. Och jag tänker speciellt på de gångerna när de inte vann. När vi liksom lyckades hålla ihop och någon gick emellan. Och den där mobbaren liksom fick lite svårt och sa så här, vadå, vågar ni inte eller? Det är den stämningen jag tycker finns nu. Hela tiden vågar ni inte utsätta den här gruppen för tryck. Vadå, vågar ni inte det? Och där är svaret, det här är inte en fråga om att våga. Vi vill inte. Vi står upp för varandra. För när vi står upp för varandra så vinner vi. Mm. Så att jag tycker det är lite den känslan och den situationen vi är i just nu. Och det är klart att det här handlar också om min bakgrund just i Danmark. Jag är född i Danmark, jag är uppvuxen i Danmark. Och jag har sett just en politisk utveckling där humanism, där anständighet, där godhet är saker som ord som används negativt nu. Som någonting suspekt och naivt och märkligt. Och det, när jag började liksom känna lite samma saker i Sverige i debatten, då bestämde jag mig för att bli politiskt aktiv. Och nu är vi tyvärr, har vi kommit en bit in i den danska utvecklingen. Och jag tycker det finns goda skäl att höja rösten mot just sånt.
Mm. Om vi tar vägen då via Danmark och ut i Europa för att komma över till de mer politiska, dagsaktuella politiska frågorna med Europa, EUs ansvar, samordning, brist på samordning, gränser och så vidare. Pratet om att ha öppna eller stängda gränser och så vidare. Varför blir det så viktigt i den här diskussionen?
Ja, det blir ju viktigt eftersom vi står i en situation där historiskt många människor är på flykt, 65 miljoner över det till och med. Och i en sån situation så är det klart att människor behöver röra på sig. Och vi har sett faktiskt genom längre tid hur EU inte har lyckats hantera överhuvudtaget frågor, tycker jag, om kring mänskliga rättigheter och specifikt inte om asylrätten. Utan svaret från EU har varit, ju mer människor behöver oss och behöver skydda oss, är egentligen att stänga. Och jag tycker det är tydligt att samtalet om de mänskliga rättigheterna har inte riktigt någon bra plats i EU. Det är väldigt lätt att komma överens om repressionerna, om att förstärka gränserna, om att knyta avtal med Turkiet och alla de här sakerna. Så säger man hela tiden, men vi ska också prata om de lagliga vägarna, men det kommer alltid sen. Det kommer så mycket sen att det aldrig händer.
Men vad är din eller er version då inom Vänsterpartiet för Europa och EUs yttre gränser? Och hur ska det se ut? Hur ska det fungera?
För mig så borde det ju vara så att det är möjligt att komma till EUs yttre gränser och söka skydd. Det kan inte vara så att i den absolut rikaste delen av världen, där vi faktiskt också är väldigt många, att vi då stänger in oss. Utan vi vet ju att den stora majoriteten av människor på flykt är i tredje världen, i väldigt, väldigt fattiga länder. Och det är klart att EU också måste ta sitt ansvar, och det gör vi inte nu när vi stänger. Så att vi föreställer oss ett Europa där det är möjligt att söka, för människor att söka skydd.
Och
där vi också, ja, med lagliga vägar, till exempel asylvisum, vi måste ha absolut starkare familjeåterförening, och där tog vi ju steg tillbaka igår, men man skulle också kunna tänka, vi tycker att man ska vidga rätten till familjeåterförening så att man inte har 18-årsgräns och sådana där saker, så att man verkligen vidgar möjligheterna, att man tar bort viseringskrav från länder där vi vet att det är krig och diktatur, för det är just de som behöver komma och så vidare, och transportörsansvaret och sådär. Alla de där, vad ska man säga, lås eller stängsel, både i form av lagstiftning men också i form av fysiska hinder, de behöver ju tas bort för att det ska bli möjligt för människor att använda sin asylrätt. Den är ju inte mycket värd om man inte kan använda den.
Så egentligen så föreslår ni både att egentligen viseringskraven ska lättas, och också att det ska finnas möjligheter att söka någon typ av visum för att ta sig till Europa att söka,
absolut,
det här skyddet.
Absolut.
Men hur tycker ni det ska se ut inom Europa då? Hur ska det solidariskt då det här ansvaret delas i Europa?
Alltså vi tror ju att det skulle vara väldigt bra och viktigt med en fördelning. Men sen ska jag vara ärlig och säga att det är ju inte någon enkel sak. För att säga, hur länge ska vi då säga att en person ska liksom vara i Ungern till exempel? Alltså vad är det egentligen man säger med det, när alla andra som befinner sig i Europa har fri rörlighet och så vidare? Så, men absolut, en fördelning av ansvar och också sanktioner mot EU-länder som inte tar sitt ansvar i de här. Och det rör ju faktiskt också andra MR-frågor, som till exempel hur man behandlar romer. EU har ganska tungt sanktionsapparat som fungerar bra när det gäller de ekonomiska ramverken, men väldigt lite när det gäller att följa det som vi har kommit överens om med MR-frågorna.
Men vad tror du är realistiskt då? För jag tänker mycket av anledningarna till den senaste tidens omvälvningar i svensk politik bygger också mycket på argumentationen att vi måste dela ansvaret inom EU, vi måste sänka våra, vi liksom gör striktare lagstiftning nationellt för att också se till att andra EU-länder tar sitt ansvar. Vi har ju pratat om i ganska många år i det här solidariska ansvaret. Vad tror du är realistiskt, och liksom, hur kommer vi dit hän?
När Sverige nu har ändrat sin lagstiftning till det som ska vara EUs miniminivå, så ser vi ju inte att de andra liksom då börjar ta större ansvar. Tvärtom så hör vi ju att både extremhögern men även andra nationalistiska krafter i Europa säger, ja men där ser ni, det var inte möjligt för Sverige att ha ett bra asylmottagande. Och då använder de liksom det som skäl för att hålla dörrarna stängda, som skäl för att kanske också till och med liksom vara med i den här tävlingen mot botten. Jag tycker att tidigare flyktingkommissionär Antonio Guterres sa det väldigt, väldigt klokt, att världen kommer inte bli bättre av att fler gör fel behöver göra rätt. Och det är en viktig grundtanke att hålla fast vid, att det kan inte vara så att det är de absolut mest utsatta vi offrar för att få andra att göra rätt, utan vi behöver göra andra saker. Och där har vi ju föreslagit som parti att till exempel Sverige skulle kunna hålla tillbaka medlemsavgiften och använda ett ekonomisk press. Jag har också hört andra partier som säger att man skulle kunna använda just ekonomiskt stöd i olika former, liksom, att man håller tillbaka det för att få andra att gå rätt väg. Tycker jag är rimligare än att sätta press på flyktingarna, så får man sätta press på EU.
Får jag bara fråga kort och sticka in apropå just det här. Teoretiskt tänkesätt det här som du beskriver, för att jag tänker, om alla ändå fortsätter att göra fel enligt ditt sätt att se, hur länge ska man hoppas på att de som gör fel ska börja göra rätt?
Men alltså, vi måste göra rätt av väldigt många olika skäl för de vi är. För frågan är, vem blir vi om vi också börjar göra fel? Ja, då blir vi ju likadana. Jag kan inte riktigt se hur det ska leda någon till något bra.
Men vad tror du då? Alltså, om vi ser de externa gränserna, om vi ser EUs ansvar, svaret på det är egentligen att ha gränser, men att de ska vara kontrollerade och att det ska finnas legala sätt in. Det är liksom...
Ja, för att Vänsterpartiet är för en reglerad invandring, inte för en, alltså vi är ju inte för helt fullständigt öppna gränser, utan vi är för en reglerad invandring, men att asylrätten hela tiden måste komma i främsta rummet. Det måste vara möjligt för människor att använda sin asylrätt.
En del menar ju att det är asylrätten egentligen som är grunden till de här döden på Medelhavet och de här livsfarliga resorna, i och med att det bygger på att man måste befinna sig på territoriet. Man menar att asylrätten är omodern, den är liksom förlegad. Hur svarar du på det?
Ja, jag menar att det är där vi skulle kunna arbeta med just humanitära visum eller någon typ av visering så att man slipper liksom ta sig till territoriet. Det tycker jag är vettigt.
Men vad ser du då i den situationen som var i Sverige under hösten med ett stort antal personer som kom? Det fanns vissa problem beroende på vad man kallar det, kring att hitta boenden, att skolor. Vad är lösningarna på det? För att vi ska liksom ha ett mottagande som ändå, där barn får rätt till skolgång, där man hittar boenden och så. Ja. Är det realistiskt, är det rimligt att vi har ett fortsatt så pass högt mottagande?
Jag tror att det är realistiskt och rimligt utifrån att det är så här världen ser ut just nu. Alltså, vi önskar ju såklart att människor inte skulle behöva fly, men nu är det så här och då får vi försöka anpassa oss efter det. Och det är helt klart så att det fanns en del kommuner som var pressade, det fanns också en del av myndigheterna som var pressade, men det var ju långt ifrån alla. Och jag tycker att den bilden som har etablerats här av att vi inte klarade det är helt fel. Vi klarade det faktiskt. Det gick jättebra. Alla firade jul i lugn och ro. Det var liksom inga brödköer på gatorna. Det är inte det handlar om.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Som hade det svårt i Sverige, de hade det av helt andra skäl.
Det var och kan inte, vi klara det igen? Skulle vi klara det år efter år efter år?
Jag tror att vi skulle klara det om vi gör om våra system ganska mycket. Om vi också försöker...
Hur då?
Ja, alltså... för några veckor sedan så träffade jag socialsekreterare som jobbar med olika ärenden kring barn. Och de hade gjort tidsstudier och jobbar ungefär 2-4% av tiden med att träffa barnen. Och de kände att det här var ganska otillfredsställande. Och de berättade om system som är med så omfattande dokumentation och så omfattande liksom möten och rutiner som gör att de inte riktigt hinner göra det som är kärnan i uppdraget. Och jag tror att vi på vissa sätt har skapat system som inte passar för människor. Och i en sån här situation, då måste man ändra dem så att det är liksom människorna som står i centrum, och så får vi faktiskt vänta lite med en del av pappersarbetet.
Men vad tror du, hur skulle du prata om situationen i höstet? Det har ju varit en del diskussion så här i efterhand. Man pratar om systemkollaps, man pratar om flyktingkris. Vad tror du det gör med oss gemene man där ute när man liksom... Vad gör orden med oss?
Ja, men det skrämmer ju. Det är klart att det gör. Det är också menat att skrämma. Systemkollapsordet är ju en del av det som Mattias Kardell brukar säga, Sverigedemokratiskan, liksom, att skrämma människor. Det är klart att om man öppnar tidningen och så står det att hela vårt samhälle håller på att bryta ihop, då blir man rädd. Och om politiken sen säger att systemet håller på att braka ihop och vi måste stänga alla dörrar, då kommer man också tycka att det är helt rimligt. Om man istället visar ett ledarskap och säger så här, ja, nu kommer det mycket folk och vi behöver göra en del ändringar så att det här funkar. Då är det liksom en helt annan lugn ton i det hela. Och det hade jag verkligen önskat. Och jag hade också förväntat det av en rödgrön regering. Att man istället för att liksom gripas av den här paniken, att man valde en annan väg.
Om vi backar ett år eller drygt, hade du trott att den här utvecklingen var möjlig?
Ja, det trodde jag, för att om man tittar ut i Europa så ser man att det är fullt möjligt. Men vi ser också hur rörlig liksom opinionen är. De veckorna när folk hade sett bilden av Alan Kurdi och i bilden av ett barn också sett sina egna ungar och så vidare, då såg vi vilket enormt stöd det fanns för att vi skulle vara medmänniskor och visa solidaritet. Och sen när det kommer liksom, när politiken då börjar prata och liksom, vad ska man säga, uppmana till de här känslorna av rädsla och otrygghet, då svänger det väldigt fort. Och jag tänker att vi kan ta det som en ganska hoppfull sak på så sätt att det faktiskt går att ändra fort, och det också går att få människor att känna och uppleva saker annorlunda om vi visar ett annat ledarskap.
Nu jobbar ju du i en viss riktning och ditt parti också i en viss riktning, och ni är... Jag vill inte säga att ni är små, men ni är inte så där jättestora. Och i den här diskussionen som nyligen har varit med med lagstiftningsresonemanget och den nya tillfälliga lagen och så vidare. Mm. Hur känns det, hur ser du på er roll? Hur känns det att jobba från din position? Känns det någon gång hopplöst? Eller hur?
Nej, det tycker jag nog inte att det gör. Det är klart att det finns dagar då man tycker att det kanske kommer vara en, att det är en lite lång sträcka fram till en annan värld. Men Vänsterpartiet är ju absolut inte ett av de minsta partierna, och vi har en historia av att gå före i MR-frågor, HBTQ-frågor och så vidare. Och det är någonting som vi är väldigt stolta över. Det är ingenting som vi tycker är ett tungt ok att bära, utan det är en självklar del av vår ideologi och vår identitet som parti. Mm. Och det kommer vi fortsätta göra. Och jag vill också säga så här, ibland så säger man så här att 70% av befolkningen håller med om de åtstramningar som har gjorts i samhället. Ja, men 30% gör det inte. Jag tycker att det finns en enormt stor rörelse av människor ute i Sverige som varenda dag får saker att funka. Varje dag. Det är de som möter folk ute på förläggningarna frivilligt. Och Röda Korsare är faktiskt en viktig del av dem. Som arbetar verkligen ihärdigt för att välkomna människor till vårt land. Och jag upplever att den politiska omsvängningen vänder dem lite ryggen och inte alls ger dem svaren som vi behöver i, ja men hur löser vi det här bra här och nu?
Men hur ska man förenkla de här systemen då? För det var ju ändå under hösten, det var många kommuner som anmälde sig själva för att de ansåg att de kunde inte följa den lagstiftning som fanns. Mycket kopplat till den stora antal ensamkommande barn som kom och anlände. Det var många barn som också försvann, som man inte riktigt vet vad som hände. Alltså hur skulle, du pratar om att förenkla systemen, liksom, hur skulle man de facto göra det? Och hur kan vi värna det här skyddet för barn?
Precis.
I den här stora mängden barn som kommer.
Det är ju helt rätt av kommunen att anmäla sig själva när man inte kan följa den lagstiftning och de reglerna vi har. Det är ju deras, så ska det vara. Men samtidigt så kan man säga att lagstiftaren och regeringen nu skulle kunna säga till exempel att man inte behöver leva upp till det som heter BBIC-licenser. Att vi skulle kunna plocka bort en del av omkring åtgärderna och sen gå lite mer in till kärnan av det som finns i socialtjänstuppdraget. Och det tror jag att man skulle kunna hjälpa kommunerna med, för en kommun har ingen rätt att liksom välja bort vad de kan göra och inte kan göra, utan det måste vara ett nationellt uppdrag där man säger vi tar ansvar för det här, nu ger vi er möjligheter att fokusera på det allra viktigaste. Jag tycker att en av de sakerna som är helt uppenbara, det är att vi genom väldigt lång tid har försummat att skapa ett mottagandesystem som är både statligt och kommunalt, alltså som är gemensamt ägt. För det som hände, det var att det ploppade upp en massa alla möjliga plassefixare som skulle liksom ha egen affär. Och det blir aldrig bra. Vi vill ju ha kontroll över situationen. Vi vill att saker och ting ska hänga ihop. Så att där hade vi behövt göra någonting tidigare, och det kan vi ju inte göra någonting åt nu. Men vi måste ju se till att kommunen nu går in och verkligen satsar på att precis som man har en äldreomsorg i en kommun, så har man också ett flyktingmottagande. Och det kommer också göra det mycket lättare för kommunen att planera sin verksamhet. Jag träffar ofta kommunala företrädare som är förtvivlade över att det ringer någon och säger att ja, nu öppnar jag ett boende här i nästa vecka, och det är ju mycket svårt att hantera. Så kan vi inte ha det.
Men om
det.
Man behöver kontroll, ansåg ni då att det ändå var viktigt att man inför de här gränskontrollerna? För det gjorde man ju då i syfte att man menar att den yttre gränsen, alltså Grekland kunde inte kontrollera sin gräns, det var stora folkvandringar inom Europa. Så därför tillkommer ju gränskontrollerna och sen därefter även ID-kontrollerna på danskt håll.
Problemet är ju just det här med, är det möjligt att använda att nå landet för att söka asyl eller är det inte? Och där är vår invändning, handlar ju just om det. Om man inte har möjlighet att nå landet för att söka asyl, så tycker inte vi att det är en bra lösning.
Separerar ni där då på gränskontrollerna och ID-kontrollerna? För gränskontrollerna skulle man ju ändå komma till, då var man ju ändå i Sverige och man skulle väl ändå då.
Ja, men frågan är så här, hjälper det någonting att man kontrollerar folk vid gränsen? Blir det färre människor av det? Det blir det ju inte, utan vi måste fortfarande ha systemet. Och det som jag tycker har varit uppenbart är när man har gjort undersökningar av kommuner hur de har sett på sitt mottagande. Så i slutet av november så sa man, kommunerna svarade att ungefär 69% tyckte att de hade ett mottagande av god kvalitet. Sen var det 30% som inte tyckte det. Och där var det såklart några av de här kommunerna som, ja men Malmö, de som verkligen tog ett stort ansvar, Norberg, den typen av kommuner. Men det fanns också en hel del kommuner som hade ett jättelitet mottagande. Det liksom inte var frågan om hur många, utan att man snarare inte hade överhuvudtaget förberett för ett mottagande. Och det tycker jag är, det är liksom den typen av saker vi måste ta tag i. Det kan inte vara så att Öckerö och Vellinge och så vidare väljer bort några människor i samhället för att man tycker att det är besvärligt eller dyrt, utan vi måste verkligen se till att det byggs ut i väldigt rask takt. Och där finns det ju en del olika lösningar när det gäller modulboende och sådana saker som går att göra snabbt, och i övrigt också ett bostadsbyggande som rymmer oss allihopa, men det är ju en helt annan podd.
Men är det inte rimligt då, tänker jag, om vi säger att det är över 65 miljoner människor på flykt i världen, det är ändå en liten del som försöker ta sig eller ens kommer till Europa, oavsett hur man än väljer att se på det, så är det en ganska liten del. De flesta befinner sig kvar i sina hemländer eller i närmaste grannländerna. Är det då inte rimligt att EU då tar ett ansvar genom att ha avtal med Turkiet och andra länder för att liksom höja deras möjligheter att ha ett flyktingmottagande där?
Alltså, Turkiet är ju verkligen ingen att hålla i handen när det gäller mänskliga rättigheter. Det tror jag egentligen att de flesta är medvetna om. Dels så ser vi ju att den turkiska regimen nu verkligen gör så här kraftiga inskränkningar i mänskliga rättigheter, och också att vi ser en omfattande förföljelse av kurderna i landet. Men vi ser ju också att man skickar tillbaka skyddsbehövande in i Syrien. Vi ser också att människor som försöker ta sig över gränsen beskjuts och så vidare. Det är ju fullständigt oacceptabelt. Vi vet också att Turkiet inte ser på flyktingkonventionen på samma sätt som övriga länder, och att människor inte kommer få flyktingstatus. Och det, alla de sakerna sammantaget gör att det är helt oacceptabelt. Det som egentligen händer, det är ju att man betalar Turkiet som gränsvakt, och det tycker inte jag är bra. Vi hör nu också regeringen börja prata om att ett avtal med Libyen till exempel skulle vara en möjlighet. Det, för mig är det otänkbart.
Men skulle vi kunna hantera de flyktingar som idag finns i Turkiet och Jordanien inne i Europa och EU?
Europa skulle kunna hantera väldigt, väldigt mycket om man fördelade människor. Väldigt, väldigt mycket. Och Turkiet har ju också ett ganska, de har ju också ett ansvar naturligtvis för att behandla människor på ett vettigt sätt, som de inte gör nu.
Hörrni, tiden går fort. Vi skulle behöva runda av här. Men nu har vi faktiskt berört en del av framtidsfrågorna också, lite om hur det skulle kunna se ut och sådär. Men ska vi säga något kort om den här tillfälliga lagen? Vad tror du om...
Jag tänker så här, det är intressant. Jag menar, det var ju en ganska bred majoritet i riksdagen för den här tillfälliga lagen. Det diskuteras redan huruvida den kommer permanentas på något sätt eller fortsätta. Om Vänsterpartiet nu satt och hade majoritet, vad skulle ni vilja se? Såg ni något behov av att ändra någonting efter hösten? Behövdes det till någon justering? Eller hur skulle ni...
I asylrätten inte. Nej. Det finns ju en del saker som vi vet sedan innan inte fungerar så bra. Liksom. Men inte några inskränkningar. Absolut inte. Som sagt, det sista man någonsin kan göra är att liksom börja knapra på rättigheterna. Då är man verkligen fel ute.
Och vad kommer hända framåt nu då? Kommer lagen permanentas?
Det tror jag. Ja, det betyder att vi alla som vill något annat har ett stort arbete framför sig. För att hitta nya sätt att samarbeta. För att samla ihop information om hur den här lagstiftningen drabbar.
Men vet människor. Inte politikerna det redan?
Det är klart de vet. Men det beslutet fattades med berått mod. Men jag tror ändå att det kan... Alltså det är ju inte så här. De stora förskjutningar för rättigheter i Sverige har ju aldrig skett bara av sig själva inne i riksdagshuset. Utan det handlar alltid om att det ska finnas en opinion och ett politiskt tryck. Den flyktingamnestin vi såg 2004-2005, den rörelsen, var ju jättestor. Och den gjorde att det fanns ett sånt tryck som gick att lyfta in i riksdagshuset. Den typen av tryck måste vi skapa igen. Och det kommer kräva ett stort arbete.
Men vad är det för argument som funkar där, tror du? Är det de juridiska? Är det att hänvisa till mänskliga rättigheter? Är det att hänvisa till konventioner? Eller är det liksom värderingar? Är det moral? Är det etik? Vad handlar det om?
Jag tycker att alla argumenten fanns på bordet av alla sort när den tillfälliga lagen togs. Utan det som kommer funka, det är att de förstår att väljarna inte accepterar det här. att de har tillräckligt stort tryck från sina väljargrupper för att förstå att nej, vi vill, det är inte den här sortens människor vi vill vara.
Det är en utmaning.
Det är en utmaning, ja. Men vi tar den.
Vi brukar alltid avsluta de här sändningarna med att tala om Henri Dunant, mm. Röda Korsets grundare. Schweizisk affärsman som var observatör vid slaget vid Solferino 1859. Det var liksom grunden för den internationella humanitära rätten. Han mobiliserade frivilliga som tog hand om sårade soldater och så vidare. Dagens Henri Dunant, vem är det?
Tycker att dagens, ja, finns nog på många platser. Jag tycker dels att det finns den typen av människor ute i hela det svenska mottagandesystem som gör jobbet varenda dag och träffar människor och hjälper till så gott de kan. Jag tycker att många av de stora organisationerna som Läkare i världen och Röda Korset som just nu står både i Grekland och i Turkiet och överallt i världen som gör det här arbetet, det är ju dagens hjältar.
Men då stänger vi för idag och tackar dig, Kristina Höj Larsen, migrationspolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Vi stänger Red Cross Talks för den här veckan och för den här gången faktiskt också, i och med att det här är den sista dagen i Almedalsveckan. Men kom ihåg att vi är tillbaka i höst någon gång med nya Red Cross Talks, och vi kommer att höra av oss på bästa sätt via nätet och på andra sätt och berätta om när vi kommer och på vilket sätt och så vidare. Så att vi säger tack för den här gången. Det här är Red Cross Talks. Glöm inte bort det, och glöm heller inte rivlagen, inte familjerna. Hej då.
Hej då, trevlig sommar.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.